du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Ja, jag heter Frank Isaksson och bor med min familj i Gunnilse här i Göteborg i nordöstra delen av staden. Och jag är med, vi är medlemmar här i Göteborgskyrkan och vi älskar den här församlingen verkligen. Och jag kommer också att predika för dig idag. Och allra först skulle jag också vilja säga att jag är också ansvarig för en bibelskola online som vi har här också i kyrkan. Och det är lite nya tag som vi tar här nu inför 2021. Så det kommer istället för att vara en enda stor bibelskola så kommer det finnas två olika kurser att studera. Det kommer finnas en kurs som heter Basic och en kurs som heter Grow. Och Basic, då är det mer trons grunder skulle vi kunna säga. Läser du Grow då får du lite mer fördjupning. Så är du ny i tron så skulle jag rekommendera Basic-kursen. Har du varit med ett tag, läst din bibel ett tag så tror jag att Grow skulle faktiskt passa dig. Så att titta gärna in i Göteborgskyrkan på Göteborgskyrkans hemsida. Det finns också en hemsida som heter bibeln247.se som vi just nu håller på och gör i ordning inför ett nytt spännande 2021. Jag tror att vi alla verkligen ser fram emot ett nytt år. När ljuset ska få komma tillbaka och vi hoppas också på en mer normal tillvaro. Min predikan heter egentligen Välkommen hem. Och det är ju så här att under jul, vet ni, så lyssnar vi ofta på massa olika julsånger. Och en av de sångerna som toppar jullistan på Spotify så är det I'll be home for Christmas. Det finns också en svensk variant, jag kommer hem igen till jul. Och det där är någonting fantastiskt när vi vänder hem till jul. Vi träffar våran familj, kanske inte har sett varandra och så träffas man på nytt. Även om det har varit ett speciellt år i år så vet ni, den här känslan av att komma hem. Och julen är ju ofta, brukar vi säga, mycket också familjens högtid. Men min predikan kommer egentligen att handla om att vända hem till Gud. Så när jag säger välkommen hem så är det välkommen hem till Faderns hus, till Guds hus. För det är så att alla är vi skapade av Gud. Det finns någonstans en skapelse. Gud är din fader, Gud är Abba, fader, han är din pappa. Och han har skapat dig. Och det är så här att vi, när vi går våra liv här på jorden så är vi ute och vi går åt ett håll. Men vi behöver vända om, säger Bibeln, omvändelse. Vi behöver vända om ifrån synden, ifrån saker som håller oss borta ifrån Gud. Men det är inte bara att vända om. För att när vi läser Bibeln så förstår vi också att vända om är det första stora steget. Att vi bestämmer oss för att göra Jesus till våran Herre. Att lämna det här världsliga tänket och det som vi lever för och istället börja fokusera på Gud, bli en del av Guds rike. Men det är inte bara att vända om utan det handlar också väldigt mycket om att vända hem till Gud. Så det är min predikan idag, att vända hem till Gud. Och jag tog också med mig ett gammalt dockskåp här idag. Ni ser att det är ju inte 2000-talets färger direkt. Jag är född på 70-talet och ni vet då var det orange och det var brunt och andra färger. Och när jag var liten så var det så att det var ju bara tjejer som fick leka med dockhus. Och det tyckte inte jag var så kul för jag tyckte det var lätt, såg väldigt roligt ut med de här fina dockhusen och möblerade dem och man gjorde dem så fina inuti och jag tänkte ett sånt där hus skulle jag vilja ha. Men det funkar ju inte och så var jag ju yngst också av tre bröder. Så ni vet det fanns ingen syster i hemmet som man kunde använda hennes dockhus. Utan jag hade en kompis när jag gick på lågstadiet som heter Ulrika som bodde på en gård ganska nära där jag bodde. Så jag fick åka hem till henne och leka med henne inte i dockhuset men vid dockhuset istället. Och det där, den där känslan av att skapa ett hem, att ha ett hem att komma hem till. Det är likadant när jag kommer hem till mina föräldrar eller till min mamma som finns kvar i livet, så är det fantastiskt när man bara kommer in i huset. Man går till kylskåpet kanske, man äter mammas köttbullar, man slänger sig framför tv-soffan och det är precis som att komma hem. Och den där känslan är det också när vi vänder hem. Vi vänder om och vi vänder hem till Gud. Jag ska läsa ett bibelord och det är ett ganska långt bibelord, så jag hoppas att du har Bibeln med dig. Det kommer finnas här också, du kan se det i rutan, men varför inte plocka fram Bibeln? Johannes 13. Johannes kapitel 13, vers 18-38. Och vi kommer nu att läsa om två stycken av Jesu lärjungar. Det handlar först om Judas och sen handlar det om Petrus. Så häng med här nu. Och det är i samband med nattvarden eller den sista måltiden som Jesus säger det här. De ligger till bords, Jesus och alla de 12 lärjungarna. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriften skall fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan det sker. För att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger det sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade. Jag säger det sanningen, en av er ska förråda mig. Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Och Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Och Jesus svarade: Det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom och Jesus sa till honom: Det du gör, gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa det så till honom. Och Judas hade hand om kassan. Och därför trodde några att Jesus sa det åt honom att köpa något som de behövde till högtiden. Eller ge något till de fattiga. Men när han hade tagit brödet så gick han genast ut. Och det var natt. Vers 31. När Judas hade gått sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig. Och som jag sa det till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom: Herre, vart går du? Jesus sa: Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag vill ge mitt liv för dig. Och Jesus sa: Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen, tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig 3 gånger. Det var ett längre stycke och det handlar ju om den sista kvällen, alltså det är ju den här skärtorsdagen som vi säger på svenska. Den här torsdagskvällen innan långfredagen, den långa fredagen kommer. Då Jesus döms till döden och han hängs också upp på ett kors. Så vi förstår att det är väldigt mycket spänningar och känslor i luften en sån här kväll när Jesus ligger till bords med sina lärjungar. Det finns en del saker som är gemensamma för både Judas och för Petrus, och det är att de bägge två, som vi sa, är ju Jesu lärjungar. Och det är också så att båda två gör dumma saker. Och framförallt just nu då, när det blir som tuffast, så gör de saker som de kanske inte borde göra. Och det gör du och jag också. Ingen av oss är perfekta. Vi ska komma in på det alldeles strax. Skillnaden är att, och en sak till som är gemensamt, är att bägge två ångrar sig faktiskt. De ångrar det de har gjort. Men grejen är att Petrus är den som vänder om och vänder hem till fadershuset, medans Judas aldrig gör det. Om vi börjar lite grann titta på Judas och hans liv, så kan vi se att det finns någonting bakom det här. Förrädaren, ni förstår, det är inga små saker vi talar om. Han är alltså den som utlämnar Jesus, talar om vad Jesus finns för översteprästen och de här soldaterna som vill gripa honom. Och vi ser när vi läser lite om Judas, det står inte så mycket om Judas i Bibeln, men vi ser ganska tydligt att det finns ett penningbegär i Judas liv. Och ni vet att det står i Bibeln, Paulus han säger till sin lärjunge Timoteus att kärleken till pengar eller begäret till penningen är roten till allt ont. Så det fanns någonting där i Judas liv som inte var speciellt bra. Jag skulle säga att Satan, han hade en ingång i Judas liv på det här området. Och Jesus han säger i sin bergspredikan Matteus 6 att man kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon är ju bilden för penningbegäret. Att man istället för att ha Gud som sin Gud, så blir penningen guden. Man söker penningen och man vill ha den, och man jagar efter den. Det blir som ett begär i ens liv. Och han säger Judas till och med översteprästerna: hur mycket får jag om jag lämnar ut Jesus? Hur mycket får jag om jag talar om för er vad Jesus finns, så att ni kan gripa honom? Här förstår vi att det finns saker i Judas liv som behöver korrigeras. Det finns saker som jagar i hans liv. Det finns områden i hans liv. Det finns avgudar i hans liv som Gud skulle behöva ta itu med. Det står också att han var en tjuv. Han var kassören, och det står på ett annat ställe i Johannes evangelium att han tog ifrån pengarna som fanns i kassan. Så han hade alltså den gemensamma kassan för de 12 lärjungarna, och han var en tjuv för han plockade pengar därifrån. Så vi förstår att det var någonting med pengarna som också gjorde att han kunde gå så långt så att han förrådde sin egen mästare. Om vi tittar på Petrus så ser vi att även där så finns det saker i hans liv som också Gud skulle behöva jobba med. Petrus är den här typiska känslomänniskan, och ni vet att känslor är bra. Gud har skapat oss med känslor. Tack och lov, vi får gråta, vi får skratta, vi kan dansa. Vi kan reagera på olika sätt, men ibland så blir det så att känslorna tar över handen. Och vi vet att den kristna tron är inte bara en känsla. För ni vet att då skulle man vara kristen ena dagen, och nästa dag skulle man inte kanske vara så mycket kristen när allt går emot en. Utan den kristna tron är ett beslut, det är ingen känsla i första hand, i grunden. Men Petrus, han lät känslorna svalla åt alla möjliga håll. Exempelvis så ser vi hur han hugger örat av en soldat när de ska gripa Jesus. Det var inte speciellt bra kanske. Ena stunden så är han liksom, så svallar källorna. Jag ska följa dig vart du än går. Jag vill ge mitt liv för dig, säger han till Jesus här i den texten vi läste från Johannes 13. Så han svallar i sina känslor, och det är underbart när känslor är med. Men sen ser vi att bara dagen efter han säger detta: jag kommer ge mitt liv för dig. Jag kommer aldrig lämna dig. Så dagen efter så ser vi att då är inte känslorna där. Då är det en tuff dag. Jesus han står inför rätta. Och vi förstår att, och jag tror även Petrus förstod att om de dömer Jesus så kommer han att dödas. Och samma grej kanske skulle hända Petrus. Jag tror att han var rädd. Men det var också så tror jag, att känslorna var inte så översvallande den här dagen. Och så är det i ditt och mitt liv också. Ibland är det så att vi vaknar upp till en dag som kanske är tung och som är jobbig. Och så är det även när man är kristen kan det faktiskt vara. Så att båda två, både Judas, han hade det här med penningbegäret som gjorde att han var beredd att förråda Jesus. Petrus, det var den här känslomänniskan som ena stunden gick på vattnet och han var så modig och det var halleluja. Men sen när vågorna slog höga så började han att titta sig om. Han tittade sig runt omkring på vågorna och så kände han, nej, vad är det som händer nu? Och så blev han rädd. Han tittade på omständigheterna och så sjönk han. Men då var Jesus där och drog upp honom, tack och lov. Så att Judas, han hade penningbegäret som ledde honom in till att faktiskt förråda sin frälsare. Petrus, han var tjänstemänniskan. Och han förnekar Jesus tre gånger. De frågar honom tre gånger. Ja, men visst var du också en av Jesu lärjungarna. Han sitter där utanför där de försöker att där de ska döma Jesus och säger att jag känner inte den mannen. Det som skiljer dem åt som jag sa. Bägge två ångrar sig. Judas han gråter och han ångrar sig och han tar sitt liv, står det talas om i Lukas evangelium. Står en annan version i apostlagärningarna i och för sig. Men det vi vet är att Judas dör. Han kastar de här pengarna ifrån sig. Det var 30 stycken silverpenningar som han hade fått för att förråda Jesus. Och man tror att det var ungefär 4 månadslöner till och med. Men det var mycket tragiska saker här. Och jag tror att det där finns lite grann i både dig och mig, det här att förråda och att förneka. Det finns saker i våra liv som Gud vill ta tag i. Det finns saker i våra liv som gör att vi dras bort ifrån Gud. Vi har en fiende, Satan, och det står att Satan for in i Judas här. Vi har en fiende som står oss emot. Men jag tror att vi också behöver förstå att vi gör fel. Men den helige anden vill leda oss hem till Gud igen. Och vi ska läsa faktiskt ett bibelord till. För nu ska vi se det fantastiska. Det tragiska som vi sa med Judas är att han ämnar sitt liv, han tar sitt liv, han vänder aldrig hem igen. Men så är det inte med dig och mig, utan vi ska vända hem till fadershuset. Precis som Petrus gör, och det blir en upprättelse för Petrus. Och vi ska se här vad som händer. Och då är vi också in i Johannes evangelium och då är vi framme vid kapitel 21, det sista kapitlet i Johannes evangelium. Och det står då så här, och då är det så att nu har alltså Jesus, han har dött på korset, han har uppstått och nu är det Jesus som söker upp lärjungarna. Jag tycker det är så fantastiskt hela den här berättelsen. För att lärjungarna, de som skulle ut och missionera och vinna världen, de hade fått dem. De har gått tillbaka till sitt gamla liv. De hade kommit tillbaka till Galileen. De hade blivit fiskare igen. Petrus och de här. Och vad gör Jesus då? De hade svikit honom. De hade förnekat honom. I alla fall Petrus och de andra hade också försvunnit när Jesus kämpade inför döden. Vad är det Jesus gör? Jo, han söker upp dem. Man kunde tänka sig att Jesus skulle skapa sig ett nytt team. De här 12 personerna, det var inte mycket att bygga på. Han har kämpat med dem i 3 år och sen så sviker de allihop i prövningens stund. Men Jesus, han är den gode herden. Och vi läste om det också i Johannes 13, att vi ska älska varandra. Att Jesus ger oss ett nytt bud. Och den kärleken visar Jesus prov på här när han möter lärjungarna uppe i Galileen. Han fixar lite käk på dem på stranden där uppe. Han gör en slags barbecue på stranden, bjuder på lite gott, grillar lite fisk. Och då står det så här i Johannes 21, 15-19. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lamm på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han sa, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han sa, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Det som är så fantastiskt med den kristna tron och vår fader och Jesus Kristus, det är att vi får komma hem. Gud söker dig och mig. Han är ute, han söker oss. Vi kan läsa i Lukas kapitel 15 om den förlorade sonen. Hur fadern står och spanar efter sonen efter att han ska komma hem. Det står lite tidigare också i Lukas kapitel 15 om det förlorade fåret. Hur fadern söker upp fåret. Han lämnar de 99 andra fåren för att söka upp det där fåret som har sprungit bort. Och det där fåret kanske är just du. Du är ett bortsprunget får. Och Gud, han arbetar aktivt. Den heliga anden söker efter dig och vill finna dig igen. Men idag så kan du få göra precis som den förlorade sonen gjorde. Han hade lämnat fadershuset för att söka sitt liv i världen. Men vad är det han gör? Jo, han kommer sen till besinning, står det talas om i Lukas 15. Han inser till slut att jag hade det bättre i min fadershus. Han vänder tillbaka hem till fadershuset. Och jag tror att det där är så fantastiskt. Både Gud, han söker dig och mig. Han jobbar aktivt för att få de vilsna barnen hem igen. Och därför så ska vi fortsätta be för människor som är vilsna, som har sprungit bort. Men det är också så att du och jag kan få komma till besinning och inse vårt behov av fadershuset. Du kan få vända hem till din fader på nytt. Och jag tycker det är så fantastiskt när det står om det här i psalm 23. För det står att Herren är min herde. Och grunden för hela psalm 23 är att Herren är vår herde. Och så är det en massa löften om att vi ska få vila på gröna ängar. Och han ska smörja vårt huvud med olja. Men grunden för det där är ju att han är vår herde. Och om Herren är din herde så står det också att du ska få bo i Herrens hus för evigt. Och det huset är bättre än det här huset. Vi kan tänka oss ett hem, vi kan drömma om ett fantastiskt hem. Det är fantastiskt att få komma hem till jul och få komma hem till sin familj. Men att få komma hem till Faderns hus, det är någonting så mycket större. För fadern, han går också i förbund med dig. Och det läser vi också om i det här sammanhanget ifrån Johannes kapitel 13. I nattvarden, i den sista måltiden, så går också Jesus i förbund med oss. Det nya förbundet genom mitt blod. Och det är också därför som han säger att han kommer med ett nytt bud. Och det är att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Så den kärleken som Jesus har till dig och mig genom att han dör på korset, genom den kärleken så kan du få frid. Genom hans kärlek, genom hans förlåtelse så kan du få uppleva de här öppna, utsträckta armarna som den förlorade sonen fick faktiskt göra. Det där är för dig, det där är för mig, att få gå i förbund med Gud, att få gå i en pakt med Gud, att få uppleva att Jesus är din bästa vän i både med- och motgång. När det regnar, när det blåser, när solen skiner, så har du en partner genom livet. Du ska inte vandra ensam längre. Det är så många ensamma själar i vårt land, i vårt Sverige, men jag tror att det är dags att komma in i Guds familj. Att börja söka Gud på nytt. Så det är min hälsning till mig, till dig och till mig också faktiskt. Jag och min familj. Jag sa att jag drömde om ett hus och en boning, och det har jag också fått. Och min familj har, jag har tre egna barn, men vi har också haft många barn och ungdomar som har kommit och gått i vårat hus. Vi har fungerat som ett familjehem. Och den fina killen som bor hos oss nu, när han kom hem till oss första gången och han skulle få bli placerad hos oss, så satt vi där tillsammans med sociala myndigheterna. Det fanns en god man. Och så sitter vi och går igenom det med ekonomi och hur mycket pengar ska han ha och alla grejer, alla prylar som de ofta vill ha, de här unga killarna, ensamkommande killar. Men då säger han på en gång att nu har jag fått en familj. Jag behöver ingenting mer. Och vi satt och tittade på varandra, god mannen och jag, vi tittade på varandra, den här socialsekreteraren. Alla bara funderade, vad var det som hände här egentligen? Ja, men ska du inte ha en dator då? Eller behöver du inte det och det och det? Jag har fått en familj. Det räcker för mig, sa han. Och det där tycker jag var så fantastiskt, de där orden. När du kommer hem till fadershuset igen, när du kommer hem till Gud och får uppleva det där, när den här sången kommer tillbaka i ditt liv, så kommer du märka att du behöver inte så mycket mer. Vi ska nu sjunga också en sång här. Och lovsångsteamet är med mig här, Bosse och Elina. Och även Hanna, min dotter, kommer vara med. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Ja, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!